stop a nosebleed.
He broke my ankles. You know what that means? Right. My ankles are still in the field, so I might need to get an ankle replacement.
Knock on wood if you're with me.
I'm here so I won't get fined.
50 yards!
Oh, you tired? You tired?
Just win, David.
Let's go to eat a damn snack.
Can't wait.
Välkomna till Viaplays NFL-podd vecka 14 med mig Marcus Brien och Viasats expert och kommentator Oskar Strauss.
Tja!
Hur är läget?
Jo, men det är väldigt bra faktiskt.
Ja.
Mm. Vecka 14, fan vad det går undan.
Det är otroligt, eller hur?
Ja, alltså det, så här är det varje år. Jag känner hur snabbt det går och så flyger säsongen förbi bara och sen så sitter man där i februari och väntar. Så ja, nu är det 7 månader kvar till nästa.
Världens längsta off-season. Ja. Fast jag har kommit in i det här nu att jag känner att jag längtar till slutspelet.
Mm.
Och, ja. Och det är egentligen bara av en land. Dels för att såklart det blir spännande och bra matcher, men det har vi ju nu i slutet också. Men framförallt så är det mer för att jag ska slippa se Jets. Alltså jag har en liten så här speciell, jag hade nu i söndags hade jag för första gången en liten speciell känsla inför matcherna. Alltså, jag märker även innan matcherna börjar att jag sitter och är lite liksom förbannad på mig själv att jag ska sitta och kolla på Jets Dolphins samtidigt som det är liksom alla andra stora matcher. Alltså innan matcherna börjar så är jag liksom lite så här småtiltad samtidigt som jag måste ju liksom se Jets spela även fast det betyder ingenting. Och alltså jag har kommit dit nu att jag vill inte att de ska spela 7 matcherna på söndag. Tyvärr gör de ju det, för de har ju inga prime times. Nu på torsdag i och för sig, men annars så spelar de ju alltid 7.
Mm.
Bara för att man känner bara under matchen så här, bara nej, okej. Okay. I söndags fick jag se 10 field goals liksom.
Ja, en kanonmatch.
Ja. Medan i andra matcher var det ju liksom 10 touchdowns och annat spel, men alltså tänker jag så här, vad skönt det måste vara om man liksom, och heja på ett lag som Saints, exempelvis.
Mm.
Alltid där, spelar rolig fotboll, man vet att man kommer vara med, man spelar betydelsefulla matcher, och sitter man där liksom, och ja, grindar, det är, för det är en grind, och kolla liksom, Jets Dolphins nu.
Ja, det är kanske inte den roliga, i alla fall den veckan som var, den matchen man såg mest emot, eller fram emot. Så det är, jag tycker det är hardcore av dig att sitta och ändå inte ge upp utan sitta och titta på en sån match ändå.
Ja, det är många vad heter det? Existentiella frågor som ploppar upp när man sitter där och tänker, vad håller jag på med egentligen? Men samtidigt så är det, man vill ju ändå se, och det gäller ju alla lag, eller alla fans som har lag som nu är ute från slutspel, att man vill ändå se vissa tecken för nästa år. Ja, men kan man se några positiva tecken och hur ser vissa spelare ut vars kontrakt kanske löper ut och ibland kan man ju få en väldigt positiv skjuts också eller känsla. Tänk på Denver den här veckan som vi kommer återkomma till då.
Ja, men verkligen, och att liksom när man är i den situationen som Jets är eller Denver och få vara, ja, men förstöra lite för lag också, ha chansen att göra det. Mm. Det är väl någonting som man ser fram emot, kan jag tänka mig. Jag har inte något lag som jag håller på det sättet som jag återkommer till tidigare. Men liksom, är man ett Broncos-fan så känns det nog ganska bra att vara den som förstör. Det gjorde man förra året också. Så det är väl någonting de fansen ser fram emot.
Och det är också skillnad där, alltså på lag som då inte har något att spela för. Lite hur man spelar nu tycker jag i december. Vi ser ju vissa lag som kanske bara gett upp, kanske slutar spela för sin coach. Vi pratade förra veckan om coacher som liksom riskerar sparken här. Och jag tänker på ett lag som totalt har gett upp, i Jacksonville Jaguars.
Ja.
Som släpper upp en 40 poäng varje vecka och de verkar inte vilja vara där.
Ja.
Och där är väl just headcoachen Doug Marrone. Ja, han hänger ju verkligen löst här nu att kanske till och med få gå innan Black Friday.
Ja, nej, men han
Black Monday.
Precis, Black Friday, alla är tiltade i det. Men nej, men Doug Marrone var väl mitt förhandstips, alltså den som kommer få gå först, eller alltså lägst odds på att han skulle få gå. Nu var det ju Ron Rivera som fick gå istället. Eller först av de här, av de vi diskuterade förra veckan.
Och där är väl också att alltså just att han fick gå nu kändes lite överraskande ändå. Mm. När han varit där så pass länge. Varför väljer man att göra så, Oscar? Att man släpper en coach nu med 4 matcher kvar?
Nej, men det är väl kanske för att utvärdera sin andra val. Man har kanske någon internt som man vill titta lite närmare på. Vill man att den eller han oftast, den personen ska ta över, så vill man kanske ge den personen 3-4 matcher, 5 matcher och titta vidare på, är det här någonting eller ska vi faktiskt gå ut och ta en på marknaden, en annan coach. Så titta på Cleveland till exempel, som tog en internt från året innan. Så ja, det är väl mer det skulle jag säga. Sen att bara, men nu struntar vi det här. Varför ska vi sitta kvar 4 veckor till med någon som jag ändå inte tror på? Så då är det lika bra att dra av plåstret med en gång istället för att hålla fast vid en coach.
Fast man har väl ingen fördel som organisation på så sätt, för att du får väl ändå inte intervjua liksom andra lags coacher innan man är ute, va? Visst är det så?
Nej, men precis. Du får inte börja innan. Så fort säsongen är över, då får du börja intervjua coacher. Men jag kan ju tänka mig att liksom, folk pratar ju ändå. Sen så har du ju andra spelare eller tränare som inte är med just nu heller. Jag tänker på Mike McCarthy som inte är med i en organisation eller ett lag. Där kanske, det var väl det förhandstipset som kom ut, att han skulle gå till Panthers eventuellt. Så de kanske har pratat redan, så de kanske redan är klara på det sättet att man har diskuterat kring det.
Han lär ju vara en het kandidat, förutsatt att han själv vill då, vilket också rapporter har kommit, att han har ju tagit liksom ett, ja, kan man kalla det, sabbatsår. Men det jag läste också, att han liksom har förkovrat sig än mer och liksom har till och med anställt egna scouter för att scouta sig själv, så historiskt då, för att kunna utvecklas och bli bättre, och där lär ju han ligga bra till att ha ett headcoach-jobb i NFL. Jag
pratade med CI om det här i söndags när vi kommenterade, och han sa att Mike McCarthys spelbok, liksom, hans spelidé utvecklades inte på 10 år. Utan det var samma spelidé som han hade kört, och det gick ju väldigt bra i början. Han vann en Super Bowl. Men sen så har det ju gått sämre och sämre för varje år egentligen. Och så fick han lämna inför eller efter 2018 års säsong då. Ja, men utvecklas, han har ju sagt att han liksom utvecklar spelboken, spelidén och så vidare, och han verkligen behöver få en coach eller en ny coach start för det bästa för han och hans familj.
Man brukar ju säga det, att antingen så utvecklas man eller så avvecklas man, och det gäller väl i NFL mer än någon annanstans egentligen. Och jag tänker också på Ron Rivera här, som då fick gå strax efter att vi spelat in vårt förra avsnitt. Att han fick ju väldigt mycket lovord från gamla spelare, coacher, nuvarande spelare och så vidare. Och om man tolkar han, så verkar ju han också rätt sugen på att ta ett nytt jobb. Och han lär väl också vara en ganska toppkandidat för ett nytt lag.
Det tror jag absolut. Han kommer inte gå coachlös under 2020 ifall han vill det. Så jag gillar den typen av stilen på coacher, att när man ser honom på sidlinjen så är han otroligt lugn. Säger inte speciellt mycket, men jag kan bara se hur det kokar inombords. Och sen så bakom stängda dörrar så då brister det. Eller brister, ska jag säga. Men då är det F-bomber och allt möjligt som diskuteras i omklädningsrummet. Jag gillar den typ av coach som kan flippa det på det sättet. Och liksom, han är en gammal linebacker på 80-talet. Du behöver ha den... liksom att kunna flippa ordentligt.
Ja, och han har ju också blivit coach of the year 2 gånger i NFL, vilket inte många har. Och tog ju sitt Panthers då till en Super Bowl där man förlorade. Och det har ju snackats lite om bland annat New York Giants, kom det ut lite, i och med att hans förre chef, general manager Dave Gettleman, nu är general manager i Giants. I och med att det ryktas också att Pat Shurmur är out där. Och kanske vore en passande fit.
Jag gillar i och för sig Jag tror inte Ron Rivera kommer ta vilken typ, liksom, han kommer ha offers on the table. Jag tror inte han kommer ta vilken organisation som helst, men jag skulle väl gilla honom i Jacksonville, skulle jag. Med tanke på den, liksom, det defenset som de har, bygga upp det. Han gjorde ju väldigt bra med Panthers defense första åren. Giants defense, ja, det blir helt, liksom, du har några ljusglimtar, men det är inte jättemycket att ta i. Däremot har du unga lovande spelare på offense, liksom, en av ligans bästa running backs, Saquon Barkley. Lite problem på den offensiva linjen, och sen så frågetecken kring quarterback också. Men ja, jag vet inte, Ron Rivera kommer coacha nästa år om han vill det, och kommer vara head coach i ett lag nästa år ifall han vill det. Så det är inte orolig för hans skull.
Är det speciellt där lite hur en organisation tänker just när man anställer? Om man har exempelvis som i Giants fall en ung quarterback, brukar man prata att då kanske man vill ha en mer offensiv head coach som kan liksom coacha upp Daniel Jones i det här fallet då. Eller hur tänker man där?
Nej, men antingen gör man som till exempel, när man tittar på vad ska vi ta? Vi tar Rams till exempel. Då har Sean McVay som är liksom offensivt geni, som alla säger. Liksom, han är en ung tränare som är nära quarterbacks. Han är väldigt light åt det offensiva hållet. Då tar du in en, och han kommer vara aktiv i offensiva delen även fast han är head coach. Då tar du in en lite mer veteran defensiv koordinator istället.
Wade Phillips där. Som
precis. Så har du en sån coach som liksom täcker upp på det defensiva hållet istället, som är precis som en head coach men väldigt defensiv lag. Så du brukar täcka upp åt båda hållen. Så har du en defensiv lagd head coach, så brukar du vilja ha offensiv guru eller liknande. Sen så har du andra som är väldigt unga. Jag tänker på 49ers, Kyle Shanahan, och sen så har du Robert Saleh också, som är liksom ett oprövat kort, som har linebackers coach innan och så vidare. Men så det beror på lite på vad för ägare och den biten också.
Ja, det blir spännande att se både vad Panthers väljer att gå för väg och vad som händer med Ron Rivera. Där kom den, Oscar, i söndags. En sån där match man kommer att minnas länge och komma ihåg som säsongens match. Jag vet ju bara, man tänker tillbaka på förra året, vad tänker man på då? Ja, då tänker man ju på den här Chiefs Rams-matchen som slutade, om det var 53-51 eller något liknande. Och ja, i söndag så fick vi ju en otrolig show och kvitto också på att det här är världens bästa sport, i matchen som du kommenterade i TV3 Sport och via Play mellan New Orleans Saints och San Francisco 49ers. Så ja, var du svettig under och efter matchen?
Nej, men det, jag tror jag sa det ganska tidigt, att det här känns som en sån match, i alla fall i början av tredje kvarten. Det här känns som en sån match, det är laget som har bollen sist kommer vinna den här matchen. Och så blev det faktiskt i det här fallet också. Det var en match som stod och svängde liksom fram och tillbaka. Jag vet inte hur många ändringar av ledning det var, men det var väl en 4-5 stycken när det kom till andra halvlek. Och det var en offensiv explosion, och man hade frågetecken kring Jimmy Garoppolo och liksom, är han en quarterbacken och så vidare. Jag fick svaren idag och liksom, eller i söndags. Det var två väldigt bra lag som jag ser kommer gå långt in i slutspelet i NFC också.
Ja, det finns ju så många liksom trådar att plocka upp och händelser från den här matchen. Och om vi tar liksom första halvlek först, så stod det alltså 28-27 i halvtid då, till 49ers fördel. Och här också mellan två defense som innan matchen var ju rankat topp i ligan. Men så var det bara en punt i första halvlek. Sen var det touchdowns liksom all the way. Och som ni säger, offensiven var glödheta. Det var fantastiskt quarterbackspel av både Breeze och Garoppolo. Och även stora spel. Och ett sånt tempo i matchen också.
Det var en välspelad match rakt igenom tycker jag. Första halvlek, det var inte en enda turnover. Det var 5 flaggor, alla var på San Francisco 49ers. Man spelar väldigt rent. Det liksom, du fick 2 turnovers i matchen och en var en interception som gick igenom händerna på Emmanuel Sanders, och sen så hade du en fumble på Alvin Kamara i tredje kvarten. Fick några punts, det blev lite ställningstagande precis som det blev i matchen mellan Baltimore och 49ers veckan innan. Det var ganska öppet i början och sen så stängde det ner, så man gör justeringar i omklädningsrummet och det var till defense eller försvarens fördel. Men en match där liksom man sparade inte på krutet.
Nej.
Utan liksom det var allt möjligt, och San Francisco 49ers och deras run attack, alltså hur de sprang med bollen, har sprungit med bollen, näst bästa ligan efter Baltimore Ravens, hade, jag tror det var, nu spet bollen, men jag tror det var typ 25 yards, 30 yards i första halvlek, om det var ens knappt det. Och det var bara passningsspel, och Emmanuel Sanders hade 149-150 yards efter första halvleken, och han såg fantastisk ut. Och sen så kom han igång med springspelet och allt eftersom, med Raheem Mostert bland annat. Matt Breida hade ett par bra springspel också. Men 49ers, det mer de kom in, de tappade ju ganska tidigt, låg under med 27, och sen så började de äta sig in i matchen och kom tillbaka, och det var stora spel. Det var, jag tror det var i första drivesen, första 5 drivesen som, eller anfallen som San Francisco 49ers hade, var typ 3-5 spel allihopa. En vann 3 och ut. Resten var, ett spel till exempel var 75 yards passning till Emmanuel Sanders. Det var sån typ av match. Det var öppet bakåt. Och det var ju bra spel som gjorde så att det blev så öppet.
Och sen måste vi ta liksom slutet av matchen också. Vi har ju pratat om det förut här. Du har sagt att i slutet av en match så finns det nog ingen quarterback man hellre vill ha än en Drew Brees i en liksom 2-minute drill där man behöver en touchdown. Det var precis vad som hände här. Drew Brees fick bollen, ungefär 2 minuter kvar, behövde en touchdown, och han lyckades. Tyvärr då för Saints del så var det väl att de lämnade lite för mycket tid kvar på klockan, så att San Francisco fick chansen. Och vilken avslutning av George Kittle. Alltså vilken beast han är. Och liksom den här run after catch. Han har 3 spelare på sig. Och en som hänger i hans face mask. Och 2 som hänger nästan på honom. Men han bara fortsätter och kör. Och liksom flyttar bollen framåt. Får ju självklart den här 15 yards penaltyn med sig. Sätter upp deras kicker för den avgörande sparken.
Ja, men verkligen så. 4-2, en lite korsande passningsmönster till George Kittle, och sen så är det George Kittle show liksom. Och det kändes som att det var 3 spelare, 3 barn som hängde på någons pappa liksom, när man var 4, 5, 6 år liksom, bara försöka brotta ner och till liksom skojbråka. Det var så det såg ut. Det var en man kring små pojkar på det spelet. Och George Kittle hade en ganska liksom anonym match i övrigt förutom det spelet. Det var en match som jag kommer komma ihåg väldigt länge i alla fall. Hade absolut allting och hade lovordats att det skulle bli kanske den bästa matchen i år. Och det höll verkligen alla förväntningar.
Och precis som du sa, här var ju också ett riktigt statement game från Jimmy Garoppolo i 49ers, som verkligen ledde sitt lag här. Som hade lite problem med att springa bollen, och det har tidigare pratats om att det är deras defense och springspel som har burit deras framgångar. Men här så var det ju, deras defense släppte upp mycket poäng. Och deras springspel kom inte igång. Men då levererade ju också Jimmy Garoppolo stort. Alltså med många stora spel. Man förlitade sig på han. Och de senaste veckorna har de ju också passat bollen mer. Och jag tycker att 49ers visar ju här att man kan ju vinna matcher på flera sätt.
Ja, men verkligen, spela tajta matcher, och sen så kan du ha matcher som mot Green Bay där du sätter upp mycket poäng. Du har matcher som liksom en shootout i det här fallet 48-46 och vinner den matchen på bortaplan också. Det, Nej, jag hatten av till 49ers som har kommit tillbaks och gjort det här. Och även hatten av till Saints som kan sätta upp 46 poäng på ligans bästa defense. De gjorde det här Robert Saleh's defense liksom uddlöst. Den enda gången det såg riktigt bra ut för 49ers var när Saints skulle springa med Alvin Kamara på utsidan. Jag sa det under matchen, liksom, sluta göra det här. Det är, liksom, det är tredje och ett och ni springer liksom en toss ut utsidan med Alvin Kamara. Och där står Nick Bosa och bara plockar ner allt. Deras ens förstörde liksom, utsidespringspelet där de brukar vara bra Saints. Och Alvin Kamara var uddlös.
Och det är ju,
13 försök för 25 yards. Liksom.
Det var ju en match också mellan kanske ligans två bästa offensiva hjärnor i Sean Payton och Kyle Shanahan. Kanske ska slänga in Andrew Reed där också i den, de tre. Men, och det visades ju också här. Och också tycker jag man ska lyfta på hatten här för 49ers trade här man gjorde med Emmanuel Sanders. Att man liksom kunde lokalisera att amen, det saknas en pusselbit här, för deras andra receivers har ju inte alls steppat upp någonting egentligen under säsongen.
Jag tycker Deebo Samuel har varit en bra, han blev draftad i andra rundan inför det här året, och han och Emmanuel Sanders, de två tillsammans, det är två olika typer av wide receivers. Deebo Samuel som är lite större, kraftigare, snabbhet, liksom en atlet. Emmanuel Sanders snabb, mindre typ av wide receiver, och sen så kan du komplettera med George Kittle och Born också som har bevisat sig sista veckan här också. Det här är ett, och Goodwin som är borta med skada självklart också, men det här är ett bra lag rakt igenom. Det är ett bra lag.
Man kläver ju nu också upp som toppsidad i NFC här och har ju nu första sidan, medan Saints då trillade ner till tredje sidan då efter Green Bay Packers som just nu är andra sidan. Och men om det här var en försmak av vad som komma skall i januari, så alltså, wow, vilken förrätt.
Ja, men det kommer vara i NFC, så liksom, det är bra lag som kommer vara i slutspelet. Förutom ett lag som kommer från NFC East, men vilket det nu blir. Men resterande fem lag, det kommer vara absoluta topplag och det kommer vara fantastiska matcher när vi går in i januari.
Veckans andra match i NFL-studion var ju stormötet i AFC där Kansas City Chiefs nu fick revansch på New England Patriots efter förlusten i förra årets slutspel med att vinna här nu med 23-16. Och igen så fick Patriots inte igång sitt springspel som har hackat hela året. Och deras receivers, förutom Julian Edelman, hade ju otroligt svårt att hitta någon separation och också kunna fånga bollen. Hade en del liksom tappade bollar. Så här, jag fick en känsla att man är kanske van att se Patriots hacka så här i inledningen av säsongen. Brukar alltid vara lite så här, de brukar börja säsongen kanske 2-2. Medan sen i december verkligen har kommit upp i tempo och hittat sitt rytm och liksom verkligen var igång. Men i år är det lite tvärtom.
De har pikat fel. Tidigare, så, som du säger Mark, så har de pikat när de går in i december, januari. Då ser de ostoppbara ut, och sen så kommer en skitmatch mot Miami på bortaplan som de brukar göra för Patriots del. Men annars så är liksom, de pikar när de behöver. Och så har de haft lite trevande inledningar på säsongen och liksom, många kända quotes när det kommer till off to Cincinnati och så vidare. Det får man säga samma sak den här veckan. Deras defense stundtals i den här matchen såg liksom det bästa defenset efter 49ers i mina ögon i alla fall, såg stundtals liksom inte alls bra ut. Jag vet inte när vi ska gå in på deras offense i Patriots, men du nämnde Edelman, att han blev bortplockad, och det gjorde man väldigt bra med. Man körde en bracket som man kallar det, man har en cornerback som står alltid en mot en mot Julian Edelman, och sen så ställer man en till kille på Edelman. Så man dubblade Edelman i princip hela matchen med Tyrann Mathieu som höll insidan, corner utsida, och sen så jobbar du så hela matchen. Och när man inte har Julian Edelman, Han har 95 yards on touchdown den här matchen.
Ändå bra.
Kommer av ett trickspel, en flea flicker. Annars så var det uddlöst. Och när Tom Brady är liksom Patriots näst bästa löpande spelare, då är det inte bra springspel.
Mm. Ett annat problem som de har i Patriots just nu är ju kickerpositionen.
Mm.
Nu har de ju tagit in faktiskt Jets gamla kicker igen då. Nick Folk, som här fick, i matchen fick han ett field goal blockat. Det är inte hans fel kanske. Men det finns ju inga förtroende där, känner man, från coacherna på sina kickers. Man har roterat, bytt ut kickers sen Gostowski gick ner då i början på säsongen. Och sånt här kan ju bli avgörande nu när det blir tajtare matcher framåt.
Ja, men absolut. Alltså varenda tre... Att veta, om man jämför med Justin Tucker till exempel, eller Harrison Butker för den delen, som också skulle sätta han nummer två efter Tucker just nu. Så att kunna veta att så länge du är nere på 30-35 yardlinjen så får du tre pinnar med dig. Det är ju enorm icke-press på ditt offens då. Så här, behöver jag tre poäng? Ja, men då behöver jag komma ner hit. Och sen så sitter ganska ofta de här sparkarna inom 50 yards. Så det är en enorm fördel för sådana lag. Och samtidigt så har du pressen i det andra laget, Patriots i det här fallet, att ja, vi står på 30 yardlinjen men vi kan inte skicka ut vår kicker för att liksom, det är inga givna tre poäng. Då har vi hellre vårt offens inne för att konvertera den här 4-5 istället för att hålla matchen levande.
Mm. Nej, och det kan ju som sagt bli väldigt avgörande när det blir så här tajta matcher. Och till Kansas del så fick man ju inte heller igång något springspel igen. Det har ju också varit uddlöst hela säsongen egentligen. Mm. Men det är ju inte riktigt Chiefs identitet heller på det sättet. Men en stor skillnad här i matchen tyckte jag också. Det är ju lite kvaliteten på wide receiverna mellan de olika lagen. Och sen måste jag säga att jag tycker att även Chiefs defense har ju spelat upp sig här sista veckorna och blivit bättre. Det är inget topp defense, men de har ju tidigare inte varit särskilt bra.
Nej, och det är väl lite defense som de är kända för. Andrew Reid har ju alltid varit en offensiv lagd coach och du kommer ha bra offensiva spelare och det har du ju här också. Springspelet är vad det är, man plockar in Spencer Ware tillbaka igen med Andrew Reid, man vet vad man får där. LeSean McCoy är nummer ett running backen och sen så mot Oakland Raiders förra veckan hade man åtta olika running backs som de spelade med, eller åtta stycken spelare som sprang med bollen ska jag säga, och sen så och ingenting riktigt du gillar i springspelet, men det är inte därför du gillar Chiefs, utan du är Patrick Mahomes och så har du Tyreek Hill, Travis Kelce, Sammy Watkins, Mecole Hardman, och den touchen som Mecole Hardman gör som på andra och 25 tror jag är, tar emot en passning och sen fintar av två spelare och sen det ser så lätt ut när han bara drar iväg.
Han är ju en speedkula.
Ja. Den spelaren som är absolut närmast en av de farligaste spelarna i NFL, Tyreek Hill, har du också i ditt lag, i Mecole Hardman, med samma snabbhet.
Mm.
Så det är ett lag som är otroligt roligt att titta på. Men ja.
Sen går det inte att prata om den här matchen, att inte nämna dem faktiskt igen då, tyvärr horribla domsluten som var i matchen och som den här gången drabbade Patriots. Och det ena igen då, som hänt tidigare, när Patriots plockar upp en fumble som är en fumble och de har gågata in i endzone, men domarna blåser ju av spelet. Och sen senare i matchen när deras receiver Enkil Harry fångar bollen, springer in den i endzone, men domarna säger att han har klivit utanför banan. Vilket reprisen tydligt visar att han var inne. Och Patriots hade ju där och då slut på sina challenges för att de hade utmanat domslut tidigare i matchen som också var felaktiga. Den här fumblen som jag nämnde. Och ja, kämpig säsong för domarna. Och jag menar, ja, nu när det drabbar Patriots så kanske det blir fart på regeländringar eller något.
Det har ju blivit det historiskt.
Ja.
Nej, det var horribla domarbeslut. Det var en pass interference också på Philip Dorsett som bollen visserligen var lagt bakom honom, men det var ju en pass interference. Nikhil vad heter han?
Harry
sprang out of bounds, sa domaren, tydligen inte, eller väldigt klart att han inte var det. Där ska man ju hellre fria än att bestraffa, liksom. Om du går in i en sån, då kommer de ju titta på dig i och med att du tittar på alla scoring plays, om man är ute eller inte. Så där tycker jag att man ska släppa det. Låta dem liksom, döma en touchdown, så kommer man komma tillbaka till det. Om man inte är 110% säker. Jag har sagt tidigare det här året, är du 110% säker, ja, men kalla den flaggan då. Men det är ju väldigt mycket snack liksom, kring domarbeslut som kommer mot Patriots, men jag vet inte, Patriots får mycket med sig. Och det kanske bara är jag som känner så. Det finns nog flera andra också. Men jag har många bilder med hur när Patriots får domarbeslut med sig som känns tvivelaktiga. Jag tänker till exempel på när Patrick Mahomes liksom tacklad, jag vet inte hur många meter utanför sidlinjen, eller neddragen eller knuffad och så vidare. Hade det varit Tom Brady så hade det varit flaggor. Hade det varit Aaron Rodgers hade det varit flaggor. Men så här kommer det vara. Det är tvivelaktiga beslut och det har drabbat alla lag. När folk säger att den pass interference som var på Philip Dorsett var det värsta du har sett i historien av NFL. Nej, det har det inte varit. Det har funnits flera. Bara den mot DeAndre Hopkins för några veckor sedan mot Baltimore var ännu värre. Den du hade förra året också. Det är mycket alltså i NFC-slutspelet mellan Rams och Saints.
Mm.
Det har varit andra som har varit betydligt värre, men den som skriker högst hörs oftast också liksom, så är det. Men det biter alla i arslet just nu att domarnivån inte har varit på det absolut bästa. Men hur som haver, Patriots, vad de har gjort tidigare, de har fått beslut mot sig, då har de ändå kunnat skåra, de har ändå kunnat göra touchdowns, så då har man inte gnällt på samma sätt. Så när Nikhil Henry får Nikhil Harry får sin touchdown bortdömd, så har man first down från 5-6 yardlinjen, 4 yardlinjen, vad det är. Då har man ändå kunnat göra touchdown. Lyckas man inte med det här, och det är såklart alltså, det svider då.
Om jag för en gång skulle ska ställa mig på Patriots sida då, så tycker jag här att det finns en stor poäng. Jag vet, när man pratar just pass interference calls, så är det ju ändå godtyckligt på det sättet att det är upp till en eller flera personer, domare, att döma det, vad de anser. Medans, jag menar, är man out of bounds, så är det rätt svart eller vitt. Det är ju såklart fel här, och oavsett fått med sig tidigare eller inte, så är det ju, förstår jag här, att man blir jäkligt upprörd som Patriots fans. Patriots fansen är väl kanske lite bortskämda. Jag menar, vi såg ju, de buade ut sitt hemmalag här i paus också, när man låg under med 27.
De har vunnit 18 raka på hemmaplan, och så har fansen mage att bua åt sitt lag när de ligger under. Alltså det är ju ett skämt. Det är ett skämt. Vi är så jävla bortskämda och har vunnit så mycket, och så buar ni åt ett lag i halvtid. Sen så börjar de bua domarna istället i andra halvlek.
Det förstår man ju mer.
Ja, absolut. Men det tycker jag är vidrigt. Men Patriots, även med de här domsluten, så har de chans att vinna den här matchen. Chans att kvittera i slutet och eventuellt vinna matchen. Så, och då tittar du på statistiklinjen. Det är ingen rolig statistik för deras offens. Återigen, det är riktigt dåligt, ska jag säga. Tom Brady kommer inte alls upp på samma nivå som han har varit tidigare. Han är dryga 50% igen. En touchdown, en interception. Nej, man har lite bekymmer på den offensiva lagdelen, utan det är defense och special teams. Hade Stefan Gilmore kunnat springa in med den här touchdownen, och så har de en blockad punt återigen den här veckan. De vinner med sitt defense och special teams, och det är för att de är väl coachade. De har inte de bästa atleterna på sitt lag. De har problem med skador. Offensiva linjen har stora problem. Den här matchen, Tom Brady såg riktigt stressad ut för första gången på länge också. Får ingen ren passningsvecka. Så det är nej, Kansas City defense hade en bra gameplan, Steve Spagnuolo hade en bra gameplan och vann den här matchen åt Kansas.
Vi får väl se om Patriots kan repa mod nästa vecka då de är off to Cincinnati. Houston Texans måste ha tagit ut sig fullständigt i förra veckans seger mot Patriots där man imponerade för och i den här matchen mot Denver Broncos trott på en enkel seger, men i NFL som vi vet och har sett så många gånger förr så finns det inga enkla segrar och Broncos chockade hemmapubliken i Houston med att i halvtid leda med 31-3. En ledning då som sen blev 38-3 innan Texans kom i kapp. Men med det försprånget så var det ju aldrig nära. Matchen slutade 38-24 till Denver Broncos. Och först om Houston här, Oscar. Vad säger man när man presterar så ojämnt vecka ut och vecka in? Det är ju inget lag att lita på det här, eller?
Nej, det är det ju faktiskt inte. Men det bevisar ju bara återigen att liksom NFL är världens jämnaste liga. Lag som du kan inte räkna ut någon. Det är fortfarande proffs som är ute och tävlar och kan vinna vilken match som helst. Och går du in på hemmaplan efter veckan efter att ha spöat Bill Belichick och Tom Brady på hemmaplan, bästa coachen, bästa quarterback genom tiderna, och så får du möta Drew Lock på hemmaplan. Och sen så bajsar du på det fullständigt. Det är patetiskt eller kanske starkt, men det är riktigt dåligt.
Men hur kan det vara sån skillnad från vecka till vecka? Är det liksom coacherna som inte eldat på sina spelare? Har man tagit för lätt på det? Eller är det bara att NFL är lite så här, att det är så pass jämnt? Och jag menar, det är ju svårt när man inte har ett lag där man vet vilket lag får vi idag.
Mm. Ja, alltså stor del är coachingdelen, väldigt stor del ska jag säga. Sen så att man inte är förberedd, man lever lite för mycket på den här Sunday night-vinsten som man hade på hemmaplan, liksom ingenting kan stoppa oss nu, den känslan, och så får man möta lag, det här ska vi bara tvåla dit. Det är att man liksom inte har förberett sig på rätt sätt, och det är ju coachernas ansvar 110%. Och jag kan ju tänka mig att det inte var speciellt glada miner i omklädningsrummet gentemot veckan innan när firades och vidare. Bill O'Brien var världens bästa coach och så vidare, som hade slagit sin före detta coach eller head coach som han coachade under.
Och det är väl så här också, alltså tappar man då de här få procenten som vi pratar om här, för att det är ju så att alla spelare går ändå ut, men kanske inte har de här riktigt sista procenten. Mm. Kanske det är, då är det tillräckligt, och ja, det som gör att man kanske ligger under med 31-3 då i paus.
Absolut, och samtidigt så tycker jag liksom, jag satt och kollade på den här matchen lite i efterhand, och Drew Lock och Denver spelade liksom, de var felfria. De spelade felfri fotboll hela vägen. Drew Lock såg ut som en av ligans bästa quarterbacks i första halvlek. Han spelade kanon. Det enda misstaget han gör som är riktigt, riktigt dåligt är väl, alltså, så, då han ser ut som en rookie, är när han kastar en interception på, när hon leder med 38-10 och han har bollen lite för länge och sen bara kastar iväg den och i double coverage, då såg det riktigt dåligt ut. Men annars så spelar de en riktigt bra match. Noah Fant är liksom, ser ut som en riktigt bra tight end, ser ut som det första picket som man ska vara. De spelade en felfri match och satte press på Deshaun Watson. Deshaun Watson såg långsam ut i fickan igen. Har visserligen två insprungna touchdowns själv och en passningstouchdown. Men han tog för lång tid på sig i fickan, så han blev säkrad flera gånger om. Jag skulle säga förberedelserna inför den här matchen var inte lika väl planerad som mot Patriots. Jag garanterar att man pratade mycket, liksom alla var taggade, alla köpte in på gameplanen när det kom mot Patriots, och så det är inte alls samma här. Nej. Inte ens närheten.
Och nu, det här innebär ju att man nu är delad i divisionen då på 8-5 med Tennessee Titans, och de två lagen möts två gånger här nu på de sista tre veckorna, och där avgörs hela divisionen. Då måste ju Texans hitta sin taggning igen, och för Denvers del då, som du nämnde här, Drew Locke, rookie quarterbacken här som går in helt orädd, kastar tre touchdowns, över 300 yards och också många djupa bollar, stora spel. Och i en säsong i stort som är och har varit en besvikelse ändå för Denver, så som vi pratade om inledningsvis, kan man ju avsluta säsongen på olika sätt. Så var väl ändå det här det bästa man kunde hoppas på nu, att få se sin rookie quarterback.
Ja, men absolut, prata om det tidigare, vad man vill se liksom när man inte spelar Joe Flacco istället, utan vad vill du se? Och så en rookie quarterback som draftade i andra rundan, tror jag, liksom spelar på den här nivån och exakt det jag vill se. Man vill se framtiden här, och i den här matchen jag såg allt vad jag ville se från honom. Jag tyckte det såg riktigt bra ut. Träffade liksom, det var bra spiraler, det var liksom spelare som var delvis öppna och satte med tajta fönster. Ett lag som börjar komma ihop, tycker jag, på många delar. Så Broncos kommer bli spännande framgent. De är 5-8 nu liksom. Det är ingen skitlag.
Nej,
och de började 0-5 tror jag, och det såg riktigt dåligt ut.
Ja, och de förlorade ju också så många matcher. Det var 2-3 matcher i rad där på liksom, när de hade ledningen med 2 minuter kvar. Minns någon match hemma mot Bears där sista sparken också. Jacksonville och sådär. Men också glädjande, som du säger, att förutom Locke här, deras rookie tight end, första runde pick i Noah Fant, som också ser ut nu, hade över 100 yards i den här matchen. Vi har deras receiver, Cortland Sutton, har ju bevisat, tycker jag, under den här säsongen att han är en riktig nummer ett receiver. En grym receiver, och ja, kanske en ljusare framtid i den, som du säger, att det börjar komma ihop här lite igen.
Ja, men jag tror det. Liksom. Man har... Liksom det har varit ett lag under ombyggnad under ett par år efter Peyton Manning, och man har vissa delar i sitt defense kvar. Jag tror de kan vara med och tävla nästa år. Men så här gjorde de i förra året också. Jag tänker på att Chargers var inne och förstörde liksom, i slutet av säsongen, knep någon vinst när Chargers gick riktigt bra förra året. De blev 12-4. Jag tror de torskade båda matcherna, två matcher mot Denver. Liksom och Denver var inte alls bra förra året heller. Så nej, det här laget ska man räkna med. Det, liksom, och det bevisar att inga matcher give me. Så man spör Patriots ena veckan, så får man stryk stort mot Broncos veckan efter. Liksom. Så det, nej, man kan inte räkna ut någon.
Bill O'Brien får se till att tända till sitt lag nu då, så att man kan behålla första platsen i divisionen. Det tog ett tag, men till slut så börjar man ju känna igen Los Angeles Rams från det man såg förra säsongen. I en till måste-match i divisionen mot Seattle Seahawks på Sunday Night Football så hittade man just tillbaka mycket av det man såg förra året där de spelade fantastisk fotboll. Och det var ju Todd Gurley här med 23 carries och en touchdown. Och det var touchdowns från Cooper Kupp och Robert Woods, och ett defense som satte press och spelade väldigt bra. Och ja, en stark seger här med 28-12.
Ja, och liksom när det väl behövs så kommer man igång. Och de måste ju vinna varje match nu, för att de har det i sina egna händer. Vinner de varje match så kan de ta sig till slutspel. Minnesota möter ju Green Bay Packers här om ett par veckor. Och liksom där kommer ju en förlora om det inte blir oavgjort, och då har Rams i sina egna händer kunnat knipa den där sjätteplatsen och ta sig till slutspel. Så det kommer bli jäkligt spännande, men matchen i sig, Rams tog i kommando direkt, släppte in en tre poängare, sen var det bara deras show resten av matchen i princip. Springspelet funkade bra, Todd Gurley såg ut som han gjorde för ett par år sedan.
Ja, och nu fick han ju bollen lite mer, alltså över 20. Vissa matcher har man ju sett han nere på så här 11-12 carries på en match. Nu var det verkligen som, det kändes lite som att ja, det här var lite en slutspelsmatch för dem. Som du sa, de måste vinna. Och då kör vi.
Och Sean McVay har ju sagt det sista veckorna här, att Todd Gurley, han kom upp i 19 stycken springförsök förra veckan mot Cardinals, och den här veckan upp över 20-23 stycken. Så liksom, nu börjar han se frisk ut igen. Han har tagit ett år. Det var ungefär med den här perioden förra året som han inte spelade någonting och hade en knäskada. Och nu börjar det se ut som att han är tillbaks. Och det gör ju rätt mycket för Jared Goff också, som kan kasta för ett par touchdowns också. Och Rams såg väldigt mycket bättre ut än Seattle Seahawks i den här matchen.
Lite anmärkningsvärt när man också tittar på statsen för den här matchen, att det var bara två receivers i Rams som fångade passningar. Och att där har ju då bland annat Robert Woods kommit igång, som var, hade väl ingen touchdown på säsongen fram till, om det var förra veckan.
Förra veckan, 170 yards han hade förra veckan. Ja. Så här.
Men innan de första 10 matcherna var han ganska obefintlig.
Ja, ja. Och liksom Brandon Cooks har ju varit borta med skada, och Cooper Kupp också. Nu börjar de komma igång. Defensivt är lite mer... Liksom, för ett år sedan så pratade väldigt mycket om geniet Sean McVay och allt han gjorde, mycket jet sweeps och liknande, svårt att hålla koll på vart bollen tog vägen. Många olika playmakers som kunde göra någonting med bollen också. Nu börjar det bli lite där, komma ner till det lite mer traditionella det här året. Det är inte lika mycket av de här trickspelen och liknande. Så det kommer att vara Jared Goff och Todd Gurley, bygga på springspelet och sen hitta sina wide receivers och tight ends. Det är... Nej, Rams hanterar den här matchen väldigt bra från början till slut, och släppte aldrig in Seahawks i matchen, i princip 21-3. De började andra halvlek med att kasta en pick six, och då fick väl Seattle lite smak igen, men sen var det Todd Gurley som körde över dem i slutet.
Ja, och Seahawks och Russell Wilson, de hade ju definitivt inte sin bästa dag här, och är Wilson inte på topp, då blir det lite svårt för Seahawks. Deras offense gjorde ju heller ingen touchdown, utan den enda touchdownen kom ju här från just en pick six då från Quandre Diggs. De fick ju också sin running back Rashad Penny skadad tidigt i matchen, som har sett väldigt bra ut senaste veckorna, och en tuff kväll på jobbet för Wilsons gäng.
Ja, men verkligen. Russell Wilson, är det den här veckan han tappar sin MVP, eller chans att MVP-race liksom, och tappar det helt till Lamar Jackson och kanske. Men på bortaplan så förlorar man. Vann ju första matchen mot Rams väldigt tight på hemmaplan, när Rams missade ett field goal i sista sekunden också. Så det... Det ska bli intressant. Jag har ju sagt det tidigare, Rams har jag räknat bort från slutspel. Jag tror att Vikings eller Packers tar den sjätte platsen. Men nu är de med i högsta grad.
Känner du likadant fortfarande då? Ta sig Rams till slutspel. De har alltså kvar här att möta Dallas Cowboys, San Francisco 49ers och Arizona Cardinals. Det blir några riktiga test.
Ja, de ska ju vinna två av dem, tycker jag. 49ers kan bli tight, men då skulle de vara på vad blir det, 10-6, och jag ställer mig tvekande till att de kommer liksom med 10-6 ta sig till slutspel. Jag tror det blir knepigt. Jag tror Minnesota har, och Green Bay Packers har chansen att
de hamnar väl på 11-5 då ändå. Är de inte 8-5?
Ja, någon torskar mot 49ers.
Ja, just det.
Den räknar jag faktiskt med att Fortnite vinner. Men det kommer bli, som sagt, det är svårt att tippa. Fortnite, inga matcher är givna liksom. Kolla på Houston och Broncos matchen. Däremot så räknar jag med att Fortnite är bättre och bättre psyke och bättre förberedda än vad Houston är faktiskt.
Ja, och 49ers vill ju såklart också gå för divisionsvinsten och första sidan också i NFC nu när man har det i egna händer, i och med att Seahawks nu förlorar, och Seahawks har ju nästan liknande schema som Rams. Bägge lagen möter alltså Cardinals och 49ers. Och sen har ju Seahawks kvar även Carolina Panthers.
Som bör vara en vinst.
De känns ju lite uppgivna. Och det är ju en väldigt tight division här med tre så pass bra lag.
Ja, men sen så har, kan ju de hedgas också. Alltså, jag tror inte att, att Rams går förbi varken liksom, 49ers eller, eller Seahawks. Det, det kommer vara racet mellan, mellan Minnesota och Green Bay. Green Bay på 10-3 och Minnesota på 9-4. Ja, nej, det, det blir jäkligt spännande. Minnesota har ju kvar Chargers, Packers och sen Bears.
Mm.
Det ska väl vara en två vinster där också för dem. Så det är, och så leder de en match innan sen tidigare. Så ja, det är uppe i Rams händer.
Varje match är ju som en slutspelsmatch nu i alla fall för LA Rams. Några snabba korta om övriga matcher. Denna vecka inleddes på Thursday Night Football precis på samma sätt som veckan innan. Nämligen att Dallas Cowboys spelade dåligt och förlorade. Denna gång mot Mitch Trubisky's Chicago med 31-24. Trubisky gjorde sin bästa match för året medan Dallas med hela 15 Pro Bowlers på rosten, mest i ligan, igen underpresterade framför en allt mer högröd Jerry Jones. Biljetterna till Jets match hemma mot Miami Dolphins var rekordlåga och såldes för bara $7 styck. Och ja, publiken fick ju lite vad de betalade för, kan man säga. 10 field goals, varav 7 av dessa från Miamis kicker Jason Sanders som stod för lagets samtliga poäng i matchen. Sista sparken fick i alla fall Jets kicker Sam Ficken då han avgjorde matchen med sin spark, så att Jets vann med 22-21. I Battle of Ohio i mötet mellan Cleveland Browns och Cincinnati Bengals greppade Browns sitt lilla halmstrå om en slutspelsplats genom att vinna en jämn match med 27-19. Buffalo Bills defense spelade riktigt bra fotboll och höll ligans MVP-favorit Lamar Jackson länge i schack. Men då steppade istället Ravens försvar upp och Josh Allen missade också en del djupa kast. Och Ravens kunde dra ifrån och vinna med 24-17. Den här veckan var The Good Atlanta Falcons tillbaka och körde över ett uppgivet Carolina Panthers med 40-20. I matchen fick vi se årets längsta touchdown då rookie-receivern Olamide Sakis fångade bollen av Matt Ryan och sprang in en 93-yards touchdown på hans första mottagning någonsin i NFL. Snacka om drömstart! Green Bay Packers grindade till sin seger hemma mot ett kämpande Washington Redskins med 20-15. Trots en tung säsong för Redskins så finns det hopp med deras rookie receiver Terry McLaurin som gjort en mycket bra säsong och i den här matchen hade en helt otrolig enhandsmottagning för en touchdown. Ligans bästa rookie receiver, säger jag. Minnesota tog en schemalagd seger hemma mot Detroit Lions med 27 och mer än så finns det nog inte att säga om den här matchen. 456 yards, 4 touchdowns och 3 interceptions. Vem kan möjligen ha en sån statline? Självklart NFLs berg- och dalbanekung Jameis Winston i helgens match mot Colts. Winston ledde där sitt lag till seger med 38-35 och är väl den enda quarterback man kan starta i sin fantasy lineup och samtidigt starta motståndarlagens defense och känna sig trygg med det valet. Tung förlust för Colts som nu får det otroligt tufft att nå slutspel. Inte blev det bättre för Jacksonville Jaguars när Gardner Minshew var tillbaka som starter istället för Nick Foles. Ett lag som verkar gett upp och slutat spela helt är svårt att väcka till liv och i helgens match mot Chargers gav man upp 45 poäng och mäktade endast med 10 framåt. Lite klassiskt Chargers också att nu när hoppet om slutspel är mer eller mindre dött vakna till liv och spela fin fotboll. Det känns som upprepning vecka ut och vecka in, men igen så vann Pittsburgh Steelers fantastiska försvar och special teams matchen för sitt lag. Denna gång stod Arizona Cardinals för motståndet och Steelers vann med 23-17. Starkaste stjärnan i Steelers defense är JJ's brorsa, TJ Watt, som haft en fantastisk säsong. Och kanske kan han som sin bror tidigare gjort, nämligen få utmärkelsen Defensive Player of the Year. I halvtid var det en jämn tillställning i The Black Hole i Oakland när Tennessee var på besök och lagen gick till halvtid i lika läge 21-21. Men sen så stängde Titans defense igen och anfallet producerade 21 nya poäng som man drog ifrån och vann med 42-21 som de kör nu i Tennessee. Monday Night Football och nummer 10 Eli Manning var tillbaka som starter för sitt Giants i divisionsmatchen mot Philadelphia Eagles. Manning var ytterst nära att leda sitt Giants till seger, men Eagles vaknade sent i matchen och tog den till overtime där de också var starkast och lyckades vinna med 23-17. Segerreceptet för Eagles stavades Zach Ertz som tog emot 2 touchdowns och gjorde att Eagles nu gick upp på samma record som Dallas i divisionen. Vi hoppas att Eli Manning repar mod så han kan ta sig tillbaka på ett winning record i sin karriär då han med förlusten nu är 115-116 all time. Mr. Strauss.
Mm. Nej, bra veva. Tennessee Titans kan vi börja med. Det var, jag måste säga att Ryan Tannehill för mig är comeback player of the year. Jäklar vad liksom, det här laget med Ryan Tannehill istället för Marcus Mariota är ett bra lag. Det är ett bra lag. Det är liksom 3 touchdowns och en interception den här matchen. Och de har en chans att vinna mot vilket lag som helst just nu, känns det som.
Mm.
De är 6-1 med Ryan Tannehill.
Producerar mycket poäng.
Mycket poäng. Derrick Henry, liksom, han springer runt småskadad den här matchen. Ändå 103 yards och 2 touchdowns. Nej, det är hatten av. Och Oakland som har tappat allt hopp. 3 raka torsk.
Ja.
Nej, det är Derek Carr. Om det är någon som har sämre kroppsspråk än Eli Manning så är det Derek Carr.
Vi får ju inte glömma kroppsspråkskungen Jay Cutler.
Allt är uppgiven.
Steelers defense, Oscar.
Steelers defense är ju, ja, det finns en anledning till att de är 8-5 och det är bara på grund av deras defense. Och när de väl behöver ha, nu möter de en rookie quarterback som gjorde ett par rookie mistakes den här matchen, riktiga rookie misstag som gjorde att man inte kunde vinna den här matchen, men Steelers defense bevisar att de är ett av liksom ligans bästa defense, spelar återigen utan sin starting running back, sin nummer 1 wide receiver och en tredje strings quarterback och vinner ändå matcher. Det är stort.
TJ Watt där också, som jag bollade upp där som en kandidat i alla fall, absolut, till, skulle jag säga, till Defensive Player of the Year.
Ja, den, men absolut.
Den
absolut.
Känns ju rätt öppen.
Ja, den känns öppen, men jag tror att han är pole position när det kommer till den platsen. Så som han gör, har en interception den här matchen också i slutet. Där kommer det här rookie-misstaget från Kyler Murray, men nej, han spelar på riktigt hög nivå och kan sätta press. Lite för ivrig ibland, drar på sig lite flaggor på false starts. Tror jag andra veckan i rad han gör det. Men, eller false start, vet du, offside är han. Steelers, att de ska ta sig till slutspel, liksom högst osannolikt i mina ögon. Men de är där, har sjätteplatsen i AFC. Men Tennessee har ju något högre på den positionen, men ja.
Sen andra stormatchen i AFC var ju Buffalo mot Baltimore. Jag tycker här Bills defense, de höll ju verkligen ner Lamar Jackson och Ravens tunga springspel och spelade väldigt bra. Mm. Men hade inte de vapnen rent offensivt mot Baltimore som också har ett bra defense, ska vi säga.
Ja, nej, men så är det ju. Det här var 2 lag som kan, liksom, de här kan möta sig i slutspelet. Buffalo spelar bra. De spelar, det är årets överraskning i mina ögon att de spelar så här pass bra. Kan du hålla Lamar Jackson till 40 yards, då har du gjort ett bra jobb en vecka. Och liksom Lamar Jackson passar bara för 145 yards. varav en stor passning till, till Hayden Hurst 61 utav dem kom på det spelet. Men nej, Baltimore Ravens liksom, de gnetar och får till och vinner matchen ändå mot ett tufft Buffalo defense som var väl förberedda för det här. Väl förberedda. Det var Milano, linebacker, som åkte på en riktigt bra juke move. Så löjligt ut, men fan skulle inte göra det liksom. Det är Lamar Jackson är en sån spelare som kan få, se folk och se riktigt dåliga ut eller dumma ut.
Sågen framme igen, Oscar.
Mm. Och det finns inte många saker som får mig att tvivla på NFL-system när det kommer till spelschema. Ofta känns det ganska fair, eller hur Marcus?
Ja, det tycker jag.
Och jag har följt NFL i cirka 20 år, mer eller mindre. Men jag kan inte känna att jag har tvivlat så mycket som jag gjort nu efter 14 veckor år 2019. Visst, man kan säga att Patriots har ett lätt schema varje år. De har fått möta Miami, Buffalo Jets 2 gånger per säsong och har 6 givna vinster. Men detta år tar priset. Det finns en faktor. Eller 4, beror på hur man ser det. NFC East. Med Redskins, Eagles, Cowboys och Giants. Ni är så usla denna säsongen. Så jag tvivlar på att det är världens jämnaste och bästa liga. Jag tvivlar på det nu. Ni är den sämsta divisionen sedan 2002. När det kommer till vunna matcher utanför sin egna division. Där är man 10-28. Ni har också bara vunnit 3 utav 23 matcher mot lag som har fler vinster än förluster vid det speltillfället. Det är riktigt uselt. Men jag kommer inte bara gnälla den här gången. Jag ska ge lite konstruktiv kritik. Vi gör så här i NFL. Vi skrotar divisionssystemet. Istället möter alla lag i NFC varandra. I bara NFC. Och samma sak i AFC. Det är 15 matcher. Sen möter man laget i den motsatta konferensen som slutar på exakt samma placering som det laget som, alltså där de slutade förra året. Till exempel 8:an i NFC möter 8:an i AFC. Där har ni 16 matcher. Sen tar ni de 6 bästa lagen från vardera konferens och går till slutspel. Superbra. Rättvist. Precis som jag. We got a game ball.
Veckans gameball delar vi ut till en person, lag, händelse, förteelse inom NFL som vi tycker förtjänar det. Och den här veckan vill vi ge veckans gameball till Tennessee Titans quarterback Ryan Tannehill. Och ja, det var inte många som trodde på Tannehill när han fick ta över jobbet efter Mariota som quarterback. Men som han lyft både sitt egna spel mot vad man minns från Miami och hela laget omkring honom. Från att ha varit ett tråkigt lag i Tennessee som många har gnällt på, däribland jag, så är man nu explosiva. Man har ett helt annat självförtroende och karaktär än tidigare. Man slår upp mycket poäng. Och det här är ju också tack vare Ryan Tannehills intåg. Och jag känner att nu vill jag se Tennessee Titans spela fotboll. De var ju 2-4 när han tog över. De är nu 8-5 i delad ledning i divisionen. Och han har alltså gått 6-1 som starter. Mm. Och ni som lyssnar här och även du Oscar, ni kommer säkert ihåg förra året hur otroliga Patrick Mahomes stats var förra året. Han hade alltså 66% lyckade passningar, 8,8 yards per pass och en quarterback rating på 113,8. Tannehill i år har 73,8% lyckade passningar, så mer än Mahomes, 9,8 yards per pass, hela en yard mer och en rating på 117,8. Det vill säga, han är bättre än Mahomes fjolår, MVP fjolår, i samtliga de kategorierna. Och det här såg nog ingen komma, och vilken förvandling på Ryan Tannehill och Tennessee Titans. Veckans gameball är din. Veckans match i NFL-studion på Viaplay och i TV3 Sport är klassikermatchen. Och den matchen som inledde säsongen i Chicago Bears som åker till Lambeau Field i Green Bay, Wisconsin för att möta Packers. Och ja, ska Bears här då greppa sitt halmstrå, som de är ju inte ute än matematiskt från playoff racet. Men det behövs en seger här, och ja, spelar de som de gjorde mot Dallas sist, då de faktiskt såg väldigt bra ut. Och Green Bay har inte övertygat till 100. Det är ju kämpigt här mot Redskins, så finns det en skrällchans här, Oskar?
Såklart,
eller?
Såklart det finns en skrällchans. Jag tror att man kan knipa den här matchen. Skulle jag lägga mina pengar på någonting, så skulle jag betta på Packers, självklart. Men självklart finns det en skrällchans. Alltså det är ett så pass bra defense som kan hålla Aaron Rodgers och det här Green Bay Packers offenset nere på jorden. Där jag tvivlar lite är väl Mitch Trubisky och hur man ska få igång, liksom, om Packers kan stänga ner springspelet i Bears, så kommer det bli knepigt, tror jag. Trubisky gjorde det med fötterna mot Cowboys förra veckan själv, och det var ju liksom mer broken plays och liknande. Men kan man hålla honom och inte kunna springa och liksom tvinga honom till svåra passar, då ska man vinna den här matchen. Men det så här är det. Det här är liksom två lag som har funnits med i den här ligan längst av alla.
Riktigt rivalmöte. Men, det är ju inga kompisar det här.
Verkligen. Och det kommer bli tight. Jag tror det blir det. Jag skulle tippa på en liksom 24-20 match eller liknande. Ingenting givet. Men skulle jag betta på någonting, så skulle jag ta Packers.
Jag sticker ut hakan och säger att Bears vinner här.
Oj, oj, oj. Du tror det?
Det tror jag.
Vunnit tre rad. Jag gillar det. Vunnit tre rad. Men på bortaplan mot Packers. Nej, jag har svårt att tro det. Alltså, och sen ska vi komma ihåg första matchen det här året. Det blev 10-3 bara. Mm. Så väldigt lite poäng.
Det luktar ju low scoring här också.
Ja, men jag skulle säga det. Liksom, låga 20. 20-17 kan det bli någonting sånt också. 24, mellan 24 och 17 poäng skulle jag säga. Någonstans där. Men jag tror Packers kommer tillbaka efter några svåra veckor också. Har inte övertygat om man mötte Giants och Redskins här. Det är väl det som tvivlar lite också. Har man kommit ner en liten slump? Man gör det absolut minsta möjliga för att vinna matcher. Och Giants och Redskins, jag tror inte minsta möjliga räcker den här matchen heller. Så man behöver steppa upp. Det behöver man.
Svaret får vi på söndag 18:30, börjar sändningen i TV3 Sport.
So, you know, for now we're gonna have to cut you. Cut you.
Då var det dags för oss att katta, alltså ta bort ett lag som vi säger inte kommer gå till slutspel. Och den här veckan då, Oscar.
Ska vi ta Oakland Raiders?
Det ska vi.
Ja, vi tar Oakland Raiders. Ni kommer inte gå till slutspel.
De är ju nu 6-7. De har tre raka torsk, två matcher upp. Ja, vi pratade förut, vi trodde att de kunde hitta en liksom positiv trend, men nu har det snarare tippat över åt andra hållet, och ja, kanske nästa år.
Det var Jets som satte stopp för dem. Det var där började, när de torska tre raka här.
Så är det.
Så ja. Jets satt alltid käppar i hjulet.
Ja, alltid vet jag inte, men något ska man ju ha i alla fall. Ja. Ja. Bye bye Oakland! Börjar bli dags att runda av, men jag tänkte vi ska plocka upp en fråga här som vi har fått på Twitter från Andreas Halvarsson, som undrar: vad är det som gjort eller gör att videostudier är en så pass central del i amerikansk fotboll? Vad är värdet av video och liksom praktiskt användande av det i exempelvis själva skapandet av en gameplan?
Oj, ja. Alltså att studera film, är det jag tänker på?
Studera film.
Det är en väldigt stor del. Alltså, du kan ju inte träna hela tiden. Utan du tränar, beror på hur du lägger upp din vecka självklart, men du tränar någon gång varje dag mer eller mindre beroende på hur den veckan ser ut. Men video kollar du väldigt mycket på. Dels så har du möten med dina tränare, dels i stort, med kanske hela offenset, hela defenset eller med liksom hela laget. Sen så bryter du ner dig i positionsgrupper, kollar på träningen, kollar på matcherna, vad du gör. Sen när du liksom har brutit ner förra veckans match, i början av veckan, då går du över till nästa vecka då, motståndarlaget. Och då tittar du på tendenser. Vad gör de i vissa situationer? På tredje down och medium, hur ställer du defense upp då? Hur linar de upp? Kommer de med blitz? Eller liksom spelar de manförsvar? Eller spelar de zon? Eller vad gör de? Så leta tendenser hela tiden i andra laget. Så, och det gör du tillsammans som lag. Och sen så när du har liksom på kvällar och så vidare när du är hemma, så kollar du på film också.
Men är det individuellt då? Exempelvis om jag är cornerback och jag ska möta en viss receiver. Mm. Jag vet att jag kommer linea upp stora delar av matchen mot den här spelaren. Tittar jag då på film på den spelaren?
Ja. Ja.
Men är det upp till mig som spelare att göra det?
Ja, men både och. Du sitter, just sådana delar sitter du med din lagdel. Så då sitter du med dina defensiva backar och din defensiva backs coach. Kanske en defensiv koordinator också. Och som du ska linea upp på DeAndre Hopkins en vecka, då ser du stilstudien liksom. Hur man kan se små tendenser liksom. Fuskar man in liksom, står man visst antal yards från sidlinjen och sen så helt plötsligt har du fuskat in 4 meter. Ja, men vad kommer det för route då i det här offset? Ja, men då kanske kommer det korsande passningsmönster som springer upp på andra sidan för att man ska tajma upp det här rätt. Ställer man sig av lite bollen lite mer, ja, men då kanske den här screenpassen kommer till DeAndre Hopkins, bara för att en cornerback, man ska skapa lite utrymme mot cornerbacken. Så det du tittar på alla tendenser som finns. När han springer ett visst passningsmönster, springer han en dig route, tar han insider release på cornerbacken då, eller tar han utsider release för att sen komma under igen? Och hur gör han det när en cornerback spelar av eller spelar man försvar tight? Så alla de här sakerna tittar du på och försöker se tendenser. Så när väl är matchen, då ska det vara inprintat i ditt huvud. Nu ställer han upp så här, då kommer det här, de här tre spelen komma. Och så är man väl förberedd på det. Så det är en jättestor del. Alltså film, du kollar mer film än vad du tränar.
Mm.
Faktiskt.
Det är många timmar per dag vi pratar här.
Ja, eller? Många timmar. Liksom dels med som lag, där jag vet inte om 3 timmar räcker, och sen gör du på egen hand också beroende på hur mycket du vill. Och sen så har det ju funnits andra liksom spelare som man har sett liksom, som man har liksom sett inte har kollat på film. Jamarcus Russell var en sån liksom, första picket i Oakland, som de kom på att han kollade inte film alls. De gav han en blank tape liksom. Och sen så här, kolla på den här filmen. Och så kommer han in dagen efter, alltså, vad tyckte du om filmen liksom? Vad såg du för tendenser? Och så bullshittade han så här, han ställer upp på det här sättet och så vidare. Och då visste jag att han var fake liksom. Och det är ingen film på det där.
Det är en helt otrolig story.
Ja, det är otroligt. Och nu finns det ju andra, nu har du ju vissa liksom, program och så vidare som kan titta. Och då ser du hur många gånger vardera spelare som coach har varit inne och tittat på film också. Så det går att övervaka på ett annat sätt numera. Förut fick du liksom VHS-band.
Ja, de gör så alltså. Så de har koll på att men nu har alltså DeAndre Hopkins då, som du sa, han har kollat på så här mycket film den här veckan.
Ja men det kan du säga. Det kan du säga. Hur många timmar, hur många minuter, hur många matcher, vad det nu är. Så det går absolut så.
Men just när man tar fram en gameplan då använder man ju såklart filmen också mycket för att se hur ska vi attackera eller försvara mot motståndarlaget.
Ja, du får ju en scouting report också, så du har ju oftast yngre coacher som tar fram det här, bryter ner filmen och liksom tar fram statistik och vad gör de på tredje och kort och liksom i stora hela. När jag spelade på offensive linje så fick vi en scouting report från de defensiva spelarna i motståndarlaget och vad de gjorde, liksom, är de bra på ett rip move eller swim move eller vad ska vi titta efter och vad ska vi vara vaksamma på, och sen så bryter du ner den filmen och spelar offensiv linjeman som jag gjorde då, så till exempel vad händer om en defensiv end står lite tajtare, ja, men då kan du förvänta sig att han kommer på insidan istället för utsidan. Spelar han otroligt brett, ja, men då kommer han liksom, komma på utsidan. Så det är liksom de här små tendenserna som du ser, som du ska plocka upp. Så när du väl står där på plan ska du veta, nu står han brett, då kommer han inte komma på insidan. Så det.
Spännande. That's it för denna vecka.
Mm.
Stort tack till alla er som lyssnat. Kom gärna med frågor, feedback till oss via Twitter där vi heter @viaplaysnflpod. Over and out säger Marcus Brien och
Oskar Strauss.
Ha det bra.
All right.
They can't stop a nosebleed.
He broke my ankles. You know what that means? Right. My ankles are still in the field, so I might need to get an ankle replacement.
Knock on wood if you're with me.
I'm here, so I won't get fined.
50 yards! You tired?
Just win, Dana.
Let's go to eat a damn snack.
Can't wait.
Produceras av I Like Radio. I Like Radio.